Velkommen til en podcast om fotografiets forunderlige og spennende verden, nemlig Fotoplay med Roger Borgelid og Bjørn Moholt.
Bevegelse en viktig del av fotografiet, og noe av det mest utfordrende. I forrige podd, Roger, så snakket vi om film og hvordan bruk av både bevegelse, lys og skygge spiller inn I resultatet. Både når det gjelder stillbilder og bevegelige bilder. Og sånn sett så er jo de to sjangerne sammenfattende. Roger, du som fotograferer mye for utelivsmagasiner, du må ofte forholde deg til bevegelse, stemmer ikke det?
Jo, det sant.
Kan du si hva den største utfordringen når du skal på en måte begynne å fotografere, for eksempel mennesker som beveger seg?
Ja.
En skiløper for eksempel.
Nei, men det altså 90% av en rörelse är väldigt ful. Det är om man fotograferar rörelser så till exempel en längdskidåkare som åker diagonalåkning, så det är ju, tycker jag då, en av världens härligaste rörelser att utöva. Väldigt harmonisk rörelse, trycka på liksom in en liten lätt uppförsbacke med diagonalåkning, och det är också en väldigt vacker rörelse att fotografera. Men om du inte träffar den rörelsen exakt i sin extrema utrörelse som längst ut, så blir den väldigt ful.
Alltså, det har du rätt på. Det har jag tänkt på, men när jag tänker mig lite om så ser jag den alltså. Det är att handen sträcker sig gott ut föran, ikke sant? Och du har en bevegelse samtidigt bakover, som pendulum som går. Jag ser den. Jag har inte tänkt på.
Men mitt på, när man liksom byter diagonal, då kan det se ut som personen ska sätta sig ner och bajsa, och det är inte jättesnyggt.
Och bajsa, för det är så mycket vet det i Norge.
Ja. Bärse.
Riktig.
Ja. Ja, förlåt alla lyssnare för denna liknelse, men det är alltså utmaningen är att det handlar om timing, att träffa rätt i rörelsen. Och den timingen är ju mycket lättare att få till idag när man har en digital kamera och kan bara skjuta på med motormodet så att säga. Men för när man hade 36 bilder på sig så gällde det ju verkligen att pricka. Och det är extra svårt om det är flera åkare eller då vandrare eller cyklister eller löpare eller vad man nu fotograferar rörelse. Så att få det till liksom. Sen kan det såklart bli lite humoristiskt. Men vill man göra det snyggt så handlar det om att träffa att liksom fånga ögonblicket i sin vackraste pose, så att säga.
Ja, och så tänker jag att det är säkert många andra elementer som spelar in här också. Lys och rum, inte minst. Jag tror rum är också viktigt här. Men du nämnde att visst det är fler i en sån situation, fler skilöpare. Är det slik att du då fokuserar på en bestämd löpare? För exempel, för att få poesien in I bilden.
Jag är inte säker på att jag vet riktigt hur du menar då.
Nej, alltså visst du har en grupp med skidåkare, ikke sant, som du ska då fotografera, och för att undgå att du för exempel får alla sammen som bajser samtidigt, alltså är det slik att du då fokuserar på en löpe för att få akkurat den mellan alla dessa andra, eller hur tänker du då?
Nej, jag försöker nog, alltså ska jag fotografera en grupp då, nu är det inte så att det, alltså är det en grupp så är det inte så att det är 10 stycken på en gång, utan för det är inte liksom sport jag fotograferar, utan det är outdoor, så det kanske är 2 eller 3, och då försöker jag få alla på rätt, så att säga, i rätt pose då. Sen inte alltid det går, och då är det ju en som är viktigare såklart, en som kanske är längst fram eller beroende på vad man vill berätta med bilden givetvis. Jag kan vara en ganska jobbig jävel när man är ute på sådana shoots. Så det blir mycket intervallåkning för mina modeller, om man säger så.
Jo, det har varit samma med dig förr. Och när du ska ta regi, och det är ju spännande det. Men jag ser ju att du är väldigt tilltrukket av att det sker ting. Action, jag husker vi var på var det på Zanzibar hvor det var noen gutter på stranda, da var du straks der og fotograferte de, husker jeg. De drev med noen ball eller noen kroppsøvelse eller noen martial arts, jeg vet ikke, men jeg husker at det var veldig mye
jo, som skjedde. Jo, men det var de her som hoppet på de her bildekken og hengde i luften.
Stemmer det.
Mm. Gjorde volter. Nej, men jag gillar när det händer saker på riktigt. Och nu, sen när jag gör mina outdoor-jobb så är det ofta att jag ger regi när så att säga inte det naturligt sker. För att oftast så behöver jag vara på plats i förväg för att... alltså det är inte så att man skjuter från höften utan jag behöver vara... Jag behöver hitta liksom en setting, en
a location,
en ram liksom för att här vill jag ta bilden. Och det är också en ganska viktig sak när det gäller att fotografera rörelse och framförallt då outdoor, friluftsliv.
Mm.
Så det är att bilden ska vara snygg även utan en skidåkare eller en löpare eller en cyklist eller paddlare tycker jag. Att liksom, och då behöver jag hitta den platsen och sen så att säga... väntar jag på att de ska komma in i bilden och sitter det på en gång så är det fantastiskt, men annars får jag be dem göra om och göra om. Och det man gör egentligen, och vilket ju kan är egentligen paradoxalt lite motsatt till det, att jag försöker regissera naturlighet.
Ja, så jag har sett dina bilder på det här och det jag lägger märke till, Roger, är att du brukar väldigt mycket utrymme, alltså rum runt, du ger, vad ska jag säga, objekten är rum till att puste, rätt och slett. Mm. Att du får en fullsa av the great outdoors då. Du är väldigt flink till det, syns jag, när du inte då snackar om porträttet, men när du ska då fånga en stämning. Och detta går jag ut från är lite som bevisst från din sida. När du tar dessa bilder, det andra ting du då tänker på, jag tänker på den här bevegelsen från höger mot vänster, vänster mot höger, det är också ting du ser på.
Ja, absolut. Mm. Det är faktiskt något jag tänkte ta upp här, att det handlar ju om i vilken riktning man är på väg åt, så att säga, som in i bilden. Och i västvärlden läser vi bilder från vänster till höger som vi läser text.
Mm.
Så att om jag till exempel då fotar en vandrare som är på väg till höger bild, då är han på väg, då läser vi det som att den här vandraren är ute och han är på väg framåt.
Mm.
Skulle vandraren gå åt vänster riktning i bilden, då läser vi det som att han är på väg bakåt. Så det kan vara viktiga saker att tänka på när man, om man vill fota rörelser när man är ute i naturen. Då. På samma sätt så alltså är man på väg mot kameran, in i bilden så att säga, om den man fotar är på väg mot dig, då läser vi det som att den här personen kommer hit. Men det kan också vara väldigt effektfullt att vända på det, att man fotar ryggar på folk som är på väg ut ur bilden. Och det är det som att den som tittar på bilden är på väg ut i naturen tillsammans med dig. Så läser man den bilden. Då.
Ja, så du tar i bruk disse teknikkene. Jeg er jo veldig lite glad i rygger. Ofte så synes jeg en rygg kan være ganske ful, som du sier, men så kommer det jo litt an på settingen, selvfølgelig, akkurat som du sier der, og hvilket rom du har foran vedkommende.
Og jeg holder med deg, rygger er jättefulla, men det er derfor, då om jeg fotar på det sättet så fotar jeg veldig ofte. Då er de ganske små i bilden, så at det blir en stor rygg i hela bilden, utan... Men att man ändå får känslan av att vi är på väg in i det här landskapet tillsammans. Liksom.
Det ser väldigt bra. Och så är det ju väldigt ups på lys. Men det tänker vi ta upp här. Det har vi väl snackat om tidigare, det här med nort på dagen du ska ta dessa bilderna. Och snö för exempel, när vi då snackar om skilöpare, det är ju väldigt speciellt. Och det må du hela tiden tänka på och förhålla dig till sånt lysmässigt och så vidare.
Ja, absolut. Det är till skillnad mot nästan alla annan fotografering, så skidåkning och snö mår bäst, väldigt bra av att fotas mitt på dagen faktiskt. Om det är sol då. Så man får kontrasterna. För att fotar du liksom i alltså porträtt eller vandring i skog eller något sånt här, så vill du ofta ha lite skugga eller mulet väder så att överskyet då. Och men när gör du, om du skulle fota i molnigt väder på vintern i snö, då blir allting grått. Nettopp. Det finns det ingen kontrast, så det kan man ta med sig.
Ja, det är intressant. Du säger då att den fördel då, och visst det är sol, väl och mycket, så är det bäst att göra det på dagtid. Alltså när solen står högt på himlen.
Det är klart att ett lågt ljus i skymning är också vackert, men vill du ha de här kontrasterna och få fram det riktigt vita och härliga med att vara ute i vinterlandskap, så är faktiskt det är en av få gånger det är en fördel att fota mitt på dagen i naturen.
Mm. Jag sliter ofta med det när det fotograferar snö. Det blir fullständig whiteout, och speciellt när det är överskyet. Mm. Så är det en kämpe utfordring där.
Ja, det är det.
Kan du se lite om teknik, alltså kamerateknik? Är det ting här som lyttarna bör ha lite i bakhuvudet när de då har positionerat sig i en sån situation där de då ska ta detta bild?
Ja, det är faktiskt intressant, för att jag jobbar ju väldigt mycket med långa slutartider, men jag ska återkomma till det strax. Men först ska jag säga att om man vill ha en skarp bild, det vill säga att man vill att den människan eller bilen eller motorcykeln eller vad som helst som rör sig, så måste man tänka väldigt mycket på korta slutartider. Det är ju självklart, så att inte det man fotograferar blir oskarpt av. Om du har en löpare som kommer och springer igenom bildmotivet, och då behöver du gå upp på en 250, en 300 del eller kanske en 500 del sekund för att han inte ska bli suddig. Men sen kan man ju då, som jag då ofta gör, att vilja att den här personen ska vara... eller nu ska jag säga, jag vill inte att personen ska vara suddig. Men däremot så vill jag, jag brukar jobba med panorering, som det heter. Och det är att man då man använder en lång slutartid, kanske mellan en åttondel eller en trettiondel. Och så följer jag motivet, beroende på hur snabbt det springer så väljer jag slutartiden då. Mm. Eller åker skidor. Och följer motivet med kameran i samma hastighet som den passerar kameran, så att säga. Och det här är en teknik som är väldigt svårt att få till i timing, men lyckas man med det så blir det väldigt effektfullt. Så då får du en blurry bakgrund. Mm. Men personen då som du fotograferar blir skarp. Och även fast du kanske har en femtondel sekund så blir det så. Och då får du det skapar en extrem känsla av fart i bilden. Och är det en sån känsla du är ute efter, så är panorering ett väldigt bra verktyg, tycker jag.
Mm. Ja, alltså, jag tänkte också ta det upp, för att akkurat det du säger där, den tekniken hvor du följer objektet genom bevegelsen. Och då kan du, som du säger, vara helt ned i ett femtondel sekund, så länge du då är någorlunda i vater mot objektet och följer objektet i omtrent i samma hastighet.
Exakt.
Och pressar ned i den bevegelsen och följer objektet lite grann till, så att du inte stoppar upp när du tar bilden, men när du följer bevegelsen igenom.
Ja, precis. Mm. Precis, för att stoppar man upp så då blir det ju ett hack där. Och så ska man såklart givetvis använda motor-mode på kameran, va, så att du får en chans att ta 3-4 bilder under tiden passerar. Mm. Då ökar chansen att någon av dem blir riktigt snygg. Mm. Sen kan man också jobba med... Ja, förlåt, det var på väg att säga.
Nej, alltså, för de jägarna där ute som lyssnar på detta här, så är det lite av det samma när du jaktar och du får ett byte på tvärs, så det är liksom den samma bevegelsen egentligen, det vi snackar om här. Jag fortsätter, Roger.
Ja, nej, men vi är ju jägare på ett sätt.
Ja, helt riktigt. Vi är ju det.
Ja. Men nej, men sen kan man ju också jobba med långa slutartider på som inte har med människor att göra. Alltså, jag tänker på landskap, vatten och vattenfall som jag har ju tagit upp det förut och visat några bilder, tror jag, där jag har fotat vattenfall kanske i 10-15 sekunder. Och då får du ju den här mjölkiga känslan, det här flödet i vattenfallet, så, eller i en liten bäck eller något, som blir väldigt ja, moody.
Ja, og der har jo, jeg jobbet, du har jobbet mye i natur med disse tingene. Jeg har jobbet mer i, hva skal jeg si, urbane strøk, i byer, og hvor jeg ønsker å skape bevegelse gjennom lysstryper på biler og sånt, ikke sant? Så, og da, men ofte så, så sliter jeg litt med å få den rette eksponeringen, og jeg vet ikke alltid når, når det er, og, og jeg bruker som regel manuell åpning, og som et tips der så kan man jo, visst, og da må du bruke stativ selvfølgelig, og det ja, går ut fra at du også, så, ja. Og da jo en, å bruke kamera, automatikken i kamera som en slags referanse for å se antall sekunder vi her snakker om, for at du bør også bruke høyt blendertall, er min erfaring, også for at lysene skal, ikke skal bløre helt ut. Høyt blendertall og lang eksponering, og så kan du bruke det på manuell, som da ofte er markert med bulb på kamera. Og der må du egentlig bare teste det frem, tenker jeg.
Og det er ju fördelen återigen med att vi har digital teknik nu för tiden. Att du ser direkt i kameran hur det ser ut på LCD-skärmen. Så att du kan korrigera ganska enkelt. Och som sagt, experimentera dig fram lite grann. Ja, intressant att du använder det i stadsmiljö. Alltså, det har jag aldrig provat riktigt. Däremot har jag ibland fotat människor faktiskt. Med, alltså, inte bara när de springer eller sånt här, utan... När de, jag kommer ihåg, vi var i Sydafrika, så var vi i en by där ute på landet, och då var det en liten flicka som började leka kurragömma med mig, eller busa lite, och jag busade tillbaka, och då satte jag på en åttondel sekund och skojade lite med henne, och det blev en ganska rolig bild faktiskt. Ja. Så att hon är, man ser att hon är i rörelse, hon är inte helt skarp, men det är ändå... Ja, det blir en liksom liten fart i den bilden.
Ja. Annet tips der, når vi snakker da om urbane strøk, så vil jeg anbefale folk å prøve å komme seg litt opp i høyden. For eksempel i forhold til en markedsplass, hvor det er veldig mye folk. Djemaa El Fna, som er den kjente markedsplassen i Marrakesh, der har jeg fotografert en del. Og da har jeg kommet meg opp litt i høyden, og fått denne blureffekten som du, Roger, får når du tar bilder av fosser. Da blir de menneskene som er i bevegelse blir som en flod som går igjennom, så har du de som da sitter der og venter på kunder, og de blir relativt skarpe, særlig også fordi at de er litt på litt hold, så det er ikke så viktig at de er sylskarpe, men at du ser, ikke sant?
Ja, det der låter ju, det der har jeg sett bilder av tidligere også, som det ser utroligt häftigt ut. Som du säger, det blir som en flod som flyter. Och det är ju verkligen, alltså en marknadsplats är ju verkligen en plats med mycket rörelse och energi. Och att fota det på det sättet är en fantastisk idé.
Ja, och men det är ofta vanskeligt att komma sig lite upp i höjden där, hvis du ska ta akkurat det speciella bilden. Självklart så ska du vara nere på marknaden och ta närbilder och porträtter och alla de tingene här, men så kan det också vara fint att komma där som sagt lite upp i höjden, och akkurat i Marrakesh där så är det ett par restauranger som du kan gå och ta dig lite öl och så, medan du rigger stativ och ta bilder. Det har funkat väldigt fint, det alltså.
Bästa kombinationen.
Ja, det är fint med öl, att du blir lite roligare på handen också.
Exakt.
De säger ju det om sportskyttare, att de ska ta sig en liten jägermeister rätt för den börjar skjuta. Det blir mycket roligare. Det är med det. En annan ting jag tänker på här, och du, jag vet att du inte brukar så mycket flash, alltså blitz. Men jag brukar det en del. För av och till, så speciellt när det är lite mörkt och där och ansiktet försvinner i skuggor, så brukar jag en liten blitz för att lätta upp ansikter. Och då brukar jag tillgängligt ljus. Låt oss säga att du du målar ljuset på det ljuset som är där på kameran, och så lägger du till ett lite ljusglimt i ansiktet på folk, slik att ansiktet och lite överkroppen blir frosset och blir skarpt, men resten är i bevegelse. Det fungerar väldigt fint. Och det är väldigt viktigt att huska på att du gör det på andra lukkegardin, inte första.
Exakt.
För då får du med
det. Det där provade jag när jag fotade analogt, ska jag säga. Och då kunde jag den blixten på. Alltså jag är, som du vet, som vi har pratat om också tidigare, att jag är inte så tekniskt bevandrad och inte så tekniskt intresserad egentligen, men det där var en teknik som jag använde när jag var i Brasilien till exempel, där det är liksom allt handlar om rörelse. Det är dansen, det är fotbollen, det är ja, men livet. Allt är ständig rörelse i Brasilien, vilket är ett av de anledningarna till att jag älskar det landet så otroligt mycket. Mm. Men då använde jag långa slutartider, just typ en halv sekund till en åttondel. Och så fryste jag själva delar av, vilket gjorde att du fick en rörelse i bilden, men ändå blev det skarpt. Mm. Och då kan du, då behöver du liksom inte panorera för att det som rör sig ska bli skarpt. För det är ju ganska svårt. Utan då kan du använda den här rörelsen i nästan alla situationer. Mm. Om du använder blixt också. Och jag kan sakna den tekniken lite grann. Jag har inte fått till den digitalt, så jag vet inte riktigt vad det beror på. Det är, får säkert gå en kurs i det, men det, jag skulle önska att jag tycker att det är ett härligt sätt att fota på faktiskt.
Ja.
Jag vet att vi var också, när vi var i Sydafrika och var på den här, då var ju du och jag på samma resa, där var vi i den här Africa House som Stärker. Jag tror det hette i Kapstaden. Där var det liksom mitt när man satt och käkade där, det var en restaurang där, så kom de här servitriserna in ibland och dansa och spela trummor. Och då vet jag att jag hade en liten pocketkamera bara som hade just den här effekten, att du kunde ställa in det manuellt på en lång slutartid, men lägga till en liten ifyllnadsblixt på slutet.
Mm.
Och det blev ganska häftiga bilder faktiskt. Sen slutade jag använda den kameran av någon anledning.
Ja, alltså, jeg tenker som så, Roger, at jeg er heller ikke sånn veldig opptatt av teknologi og slike ting, men for meg så er det viktig hva jeg ønsker å ta bilde av, og for å oppnå det. Og da er det lurt, tror jeg, å sette seg inn i for eksempel manualen til kamera for å få akkurat det bildet du ønsker. Og i en sånn setting så synes jeg det er litt viktig å faktisk kunne kamera. Så for eksempel en annen side ved dette her er jo at alle kameraer i dag har en type autofokus-opsjon som man bruker. Altså en ting er autofokus-funksjon, men så er det at den låsemekanismen som gjør at du i fart låser objektet, og så kan fokuset følge det objektet, og når du da trykker ned så fryser det kamera. Men det varierer litt fra kamera til kamera, og der mener jeg det er ekstremt viktig og kjenne akkurat det spesielle kameraet, hvordan disse tingene fungerer. For en annen side ved det er at jeg slår av ansiktsgjenkjenning som regel på kameraet, men da må du vite hvor du gjør det, ikke sant?
Mm. Nei, men jeg holder med. Det er klart at man skal kunne sitt verktyg. Sen ja, det her låter som en svensk bortforklaring når man har förlorat en skidstafett, men den här gamla blixten jag hade till min analoga kamera, den funkade liksom. Den här nya som jag har till min digitala, jag gör exakt likadant som jag har gjort tidigare, men jag får inte till det liksom. Och det är möjligt att det är jag som inte är tekniskt tillräckligt skicklig på det, eller så kan det vara så att den faktiskt inte fungerar och att jag borde köpa en ny.
Nej, så är det ju, jag tänker jag också lite sån, jag lärde mig det när jag tränger att bruka det. Och du har säkert inte haft behov för att
inte. Fast skulle jag kunna den, skulle jag nog använda den oftare. Det är framförallt i sådana situationer som vi har pratat om, med rörelse som man ändå vill frysa men ändå få lite fart, den här blöriga känslan men ändå skarpt, så att säga.
Det er en del gatefotografer som faktisk har en favoritt, jeg fant ikke ut navnet på han i farta, men som bruker et manuell Leica-kamera, og så kjører han det kamera opp i trynet på folk, og med en liten blitz i tillegg for å få ut av settingen, rett og slett for å skille dem ut i mengden, og så blender han litt grann ned på bakgrunnen slik at de trær ut av bildet. Det er veldig, veldig tøft, men det er veldig spesielt for hans. Jeg skal legge ut et bilde på nettsidene våre når jeg finner han. Bruce Gilden selvfølgelig er det han, karen i New York, en svær brand av en fyr som springer rundt og kjører kamera i trynet på folk. Roger, vi nærmer oss litt slutten her. Jeg synes jo alle disse temaene når vi inne på det, så graver man seg ned, så synes jeg det blir mer og mer spennende, men vi skal ikke trette folk ut helt heller. Har du noen tips mot slutten?
Nej, jag kanske ska återknyta lite till det vi började att prata om. Jag var på en föreläsning med Morten Krogvold en gång i tiden, och Jag minns han sa mycket, han är ju väldigt intressant och karaktärsfylld fotograf och sa mycket spännande saker, men jag minns en sak som han sa, och det var nu ska jag inte ta det här på norska utan jag tar det på svenska, men han sa, ska du fota rörelse så måste du överdriva rörelsen. Och med det menade han att det är viktigt att liksom att det syns att det är en riktig rörelse, att den är i sina yttersta positioner, rörelsen.
Och visst är det som är viktigt för bilden, tänker jag.
Ja, exakt. Mm. Men alltså, han tog ju till exempel en ballettdansare som exempel, att då kan du inte fota den rörelsen precis i en byte av position, utan den ska vara i sin yttersta position. Och det var ju lite det vi pratade om när det gäller längdskidåkning här tidigare, när jag, som jag fotar väldigt mycket och som jag för övrigt håller på med en fotobok om. Men jag tycker också att, och jag håller med honom till stor del, men det är en svår balans i det där, för att om man ber folk att åka över i sina liksom, så att säga, överdrivna rörelser, så kan det lätt se tillgjort och poserande ut. Och så får det inte heller bli, för då blir det ju som att de åker för kameran och gör sig till liksom, utan jag tror att det handlar, som vi var inne på tidigt, det handlar om timing, att liksom få till den här överdrivna rörelsen på ett naturligt sätt i sin yttersta position, så att säga, att helt enkelt, och så våga leka lite, alltså inte bara fota det som sker framför kameran, utan våga experimentera, spring med, som jag sa, panorera, våga göra människan lite, våga göra en extremt stor i bilden, alltså testa sig fram lite grann. Rörelse är ju konstant runt omkring oss, och man kan fånga den på väldigt många olika sätt, och det finns egentligen, det är ju bara fantasin som sätter gränser för vad du kan göra och får göra.
Ja, så, och jag syns att bevegelse, hvis du får det till, är väldigt viktig, i hvert fall i en historieförtelling. Hvis du ska sätta samman en portfolio av bilder i en förtelling, så syns jag bevegelse alltid hör med där på ett eller annat vis i den förtellingen. Porträttet, ja, och kanske stilleben. Apropå, du nämnde ballett. Och då vill jag faktiskt hänleda våra lyttare till en fotograf, norsk fotograf, som jag nyligen blev uppmärksam på igen. Tidigare så såg han av och till levert in bilder i konkurrenser i olika magasiner i Norge. Han var en typisk amatörfotograf. Men så har han tagit skrittet över i de professionellas rättning, professionellas sida, och nu jobbar han på uppdrag. Och han heter Torbjörn Tandberg, och hans speciella tillnämning är faktiskt att ta bilder av ballettdamer i olika städer, om det är i Norge, i vann, alltså på väldigt många olika scener. Så jag syns det är väldigt spännande faktiskt. Inte så mycket bevegelse då. Och det är ju liksom det du är inne på, Roger, att jag personligen så syns jag ju det är självklart flott att se ett bilde som är väldigt gott komponerat, och hur ballettdansen står i som en statue, inte sant? Men det kan fort bli lite statiskt det också. Det är väldigt vackert, flotte färger och allt detta här, men han är väldigt flink, och jag anbefaller folk att gå in på. Men så är det här vi snackat om, och ha bevegelse som är en övelse som kräver träning, inte minst. Och hvis du ska ha någon sån famous last words, Roger, så måste det vara att man måste ut och öva. Detta är något du måste träna på faktiskt.
Jag skulle bara vilja säga att Torbjörn Tandberg känner jag väl till, för han tävlade i svenska tidningen Fotos tävling som heter Månadens bilder, där man då, om man vann den, blev årets fotograf. Och den här tävlingen vanns då i Sverige mellan 1990 och 2003, bara av norska fotografer. Och han var en av dem då som ofta var i topp och som ofta vann.
Stämmer det?
Men 2004 så var det en svensk fotograf som snodde den titeln från honom.
Är det någon jag känner?
Ja, du pratar med honom, tror jag.
Jag regnar med det.
Nej, men det var lite lustigt, för att det var ju första gången jag var med i den där tävlingen. Jag var liksom en glad amatör, men jag var väldigt experimentell, och det var faktiskt en resebild som avgjorde hela grejen.
Ja, riktigt.
En annan nu kanske jag går överkurs här, men en annan sak när det gäller rörelse som jag skulle vilja lägga till om jag får,
ja.
Det är att det kan en rörelse, det kan finnas en liksom en mer subtil rörelse i hur du också komponerar i bilden, alltså hur objekten förhåller sig till varann även om de inte är i rörelse,
mm.
så kan en blick till exempel ut i bilden skapa en viss känsla av rörelse, det som lämnas ut ur bilden, eller om det bara visar delar av motiv i bilden, så kan det också skapa en viss rörelse inom bildytan, alltså en slags en nyfikenhet, en längtan som till viss del är en mer subtil rörelse då.
Mm. Gott tips, och jag tror vi ska la den stå som ditt famous last word i denna podcasten. Det har varit väldigt intressant, jag syns att det är ett väldigt spännande tema, och det är ju möjligt att vi kommer tillbaka till det på ett annat tidspunkt.
Fint.
Tack för idag.
Tack själv.